Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 117. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig har jag som vanligt min kära vän och kollega Maria Selander.
God dag alla. Hoppas att ni har en trevlig fredag trots alla obehagliga omständigheter.
Ja, det får man väl säga. Dagens program heter ju Stulet val? Frågetecken. Och ni förstår naturligtvis allihop att vi pratar om det amerikanska presidentvalet. Men det kanske inte är ett stulet val. Det här är kanske orkestrerat av supergeniet Donald Trump själv. Via en mycket listig plan som vi inte vet om den stämmer, men som vi ska redogöra för er lite lägga fram i programmet. Så ska vi också prata om vår rättegång som ju hölls i måndags och som ni alla tror jag vill veta vad vi tycker om. Men först av allt så ska vi berätta att vi har några platinasponsorer även denna vecka. Det är Reine som skriver: som utlovat, Ingrid hjälpte mig, men mest bara för att jag tycker om er.
Susanne... Tack Reine, Ingrid kommer inte riktigt ihåg vad det är hon har hjälpt dig med, men hör gärna av dig och berätta.
Ja, det är lite pinsamt, men ja. Jag får så väldigt mycket mejl och jag menar, kan jag hjälpa mig att få så gör jag alltid det.
Absolut, det är klart.
Ja, Susanne skriver: pepp till er på måndag. Hon skickade ju detta innan rättegången hade varit. Och Sivert skickar en jättefin slant och skriver: spedekaka efter rättegången. Alltså spettkaka som är en skånsk specialitet som är så sött så det kryllar sig i kinderna. Tack snälla Sivert. Göran, han skriver så vitsigt: gåva till tjejerna med ösklös och sting. Kaching! Och vår kära Elisabeth Majs skriver: missade swisha förra veckan så nu 4 platina. Tack snälla Elisabeth. Alf, han rimmar också: till Ingrid och Maria i kampen mot sharia.
Oerhört vitsiga lyssnare och tittare vi har.
Ja.
Är alla från Göteborg, Johan?
Eva skriver: bra kämpat. Och favorit Daniel skickar en fin slant och skriver: keep a stiff upper lip and a firm jaw. Och Björn som är en alldeles ny månadsgivare med en platina skriver: tack för det ni gör och fortsätt att kämpa töser. Ni är helt fantastiska och ni är otroligt viktiga i dessa till synes mörka tider.
Mycket skönt att höra Björn. Ibland har man ju sina dippar. Inte minst när man blir ställd inför rätta för att man har gjort sitt jobb och då är det... bara ert stöd skulle jag säga, som inte bara det ekonomiska utan även det sociala, alla mess. Ni har skickat mejl och så vidare och ni som kom till rättegången. Det är ni som bär upp oss alltså, så ni vet det.
Som det hade varit om liksom tittarna och lyssnarna plötsligt skulle ha svikit och sagt: nej, jag vill inte lyssna på någon som ska dra sig inför rätta.
Ja, eller bara tyckte att ja, det får de väl reda ut själv ungefär. Men alltså, så har det ju verkligen inte varit, utan vi har fått otroligt mycket mejl och mess med peppning och det är vi vansinnigt glada för att det är som sagt det som gör att vi orkar. Och Ni som har möjlighet får ju gärna lov att stödja oss pekuniärt också, och det gör man ju på ingredomaria.se via Swish, bankgiro eller den underbara fantastiska donorboxen där man kan göra som Björn och bli månadsgivare. Man kan också ge en engångsgåva till vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete.
Ja! Nu vill jag veta, Maria, du som aldrig hade varit inför rätta innan, det var ju jag här om året. Hur kändes det att sitta på de anklagades bänk?
Det var fruktansvärt obehagligt, särskilt innan. Jag tror att både du och jag drömde ju fruktansvärda mardrömmar natten innan. Och var helt, när vi vaknade, alldeles så här. Det är väldigt sällan man ser dig så nervös. Mm. Jag sov ju hos dig för vi hade möte med våra advokater på kvällen innan. Och jag kände att jag var i behov av att typ andas i fyrkant och hade enorm hjärtklappning och liksom adrenalinet bara pumpade. För att det jobbiga var ju, alltså både du och jag tycker att själva anklagelsen är skitfånig och vi tar ju inte åt oss av den som sådan. Men det är ju obehagligt att vara anklagad. Det är ungefär som ni vet när man blir stoppad av polisen i fartkontroller. Man vet att man inte har kört för fort, man vet att man inte har druckit någonting och ändå känner man sig skyldig på något sätt.
Men där är det ju mera, det kan man ju stå ut med därför att då är man slumpmässigt utvald.
Ja,
men här...
Bara själva inspektionen som sådan är... lite på något sätt ett ingrepp i ens integritet. Och att då sitta här och veta att nu har vi en chans att sätta det här. Liksom. Vi har en chans att säga det vi vill säga och vi får inte fler chanser. Det gäller att det kommer fram här och nu och det gäller att formulera sig på ett sånt sätt så att domstolen förstår det. Det är extremt nervöst. Alltså att som skådespelare och musiker och så vidare som står på scen, de kan ju också göra bort sig. Det är ju skitjobbigt naturligtvis, man har en stor publik som står och tittar på en, men det är ingen katastrof. Alla tänker, oj då, han spelade lite fel eller ja, och så är det med det. Här var det liksom, detta var den chansen vi hade här och nu. Vi måste övertyga domstolen, vi måste formulera oss på ett bra sätt så att alla förstår. Vi måste få fram vårt budskap och vår ståndpunkt.
Så det väldigt... får jag säga det också, att någonting som gör det här extra obehagligt, det är ju det att jag upplever det som en enorm kränkning. Där tycker jag faktiskt att det ordet passar. Att du och jag som har gjort vårt arbete, som försöker ge röst åt de svagaste i samhället, försöker upplysa människor i vårt land om vad det är som händer och vad det kan få för konsekvenser, att vi ska bestraffas för det, eller att någon vill bestraffa oss för det.
Ja, precis. Så att det var, jag menar, både du och jag har kört sådär lite stiff upper lip att det här ska vi klara oss. Ja, men det är ju ett sätt att peppa sig själv. Och det är ju absolut inte, var ju inte så att vi inte tog det här på allvar, tvärtom. Och speciellt då i ögonblicket. Men som tur är, det var ju bra att vi hade det här mötet med försvararna kvällen innan eller eftermiddagen innan och la upp en strategi och liksom fick höra hur de tänkte mer ingående och sådär. Det var ju bra att vi hade den genomgången för då visste man liksom, okej, det här är de punkter vi ska fokusera på. Och också att alla Nasargon, våra advokater, att de var med oss i vårt sätt att tänka. Att de inte bara skulle köra sin juristgrej och köra över oss i det budskap vi ville ha fram.
Nej, och man kan ju också verkligen säga så att vi hade ju valt de här advokaterna med omsorg. Det normala som folk gör, det är att man tar den advokat man blir tilldelad. Och det kan vara någon på bygden då som min advokat sa, ja, då hade du fått någon som hade kommit in med tofsar på skorna och hade förberett sig 10 minuter. Så det är ju väldigt mycket, det är jätteviktigt. Och jag tror att de måste inte godkänna såna här lite mer hotshot-advokater. Nej. Men de kan ju tvinga oss att betala en del av det. Men vi får se, det viktiga är att vi fick väldigt bra, alltså de var mycket bra försvarsadvokater. Men innan vi ska lyssna på ett litet klipp vad de sa. Så vad sa de till oss när vi hade haft våra förhör? Alltså när vi hade blivit förhörda av åklagaren och vi hade en liten paus?
Både du och jag tryckte ju väldigt, väldigt hårt på det här att vi försöker ge den lilla människan en röst. Personen som har skrivit artikeln är en multisjuk kvinna som tillhör en grupp som inte är opportun att plocka poäng på. Hon är en etnisk svensk och som sagt var multisjuk. Finns inga politiska poäng, finns inga lösnummer för tidningar att sälja på en sån person och ingen är intresserad av att lyssna på vad hon har att säga. Därför är det vår förbannade plikt att förmedla det. Och också så tryckte vi ju mycket på det här att hela vårt syftet med vår sajt är just att främja fri och öppen debatt. Och då måste även obekväma åsikter få kunna höras och stötas och blötas. Och när vi kommer ut i pausen, din advokat var ju med oss på länk, så han satt ju i Stockholm. Men min advokat var där, och när vi... du och jag och han går ut i pausen så säger han: åh, vad bra ni var! Så bra ni var!
Sa han inte till och med ni var fruktansvärt bra?
Jo.
Ja. Och min advokat ringde mig och då sa jag, fick jag godkänt? Mycket väl godkänt! Så det var ju peppande och det kändes ju bra.
Ja, och båda var ju inne på det att det här, det går inte att fälla oss för det här. Alltså, det var våra försvarars bedömning. Om de har rätt eller inte, det kan inte jag svara på. Men då menade på att det skulle vara helt vansinnigt om ni blev fällda för detta. För att vi har inte bara ett argument för varför vi ska bli frikända. Utan vi har en rad argument som talar för vår oskuld.
Till exempel det där lilla grundlagsstadgade rätten till yttrandefrihet. Det är en liten detalj i sammanhanget.
Ja, och de gick ju igenom alla sådana saker, prejudicerande domar där folk har blivit frikända trots att de har sagt mycket grövre saker om vad som står i den här artikeln. Vad Europadomstolen har sagt om yttrandefriheten, att den ska gå före nästan alltid, utom i de allra mest grövsta fallen där det är uppenbart att det handlar om renhet. Det är ju egentligen så lagen ska tolkas.
Fast då är det ju det här med missaktning också. Men det som var faktiskt intressant, de hade ju bytt åklagare helt plötsligt. Det var en annan kvinnlig åklagare. Och hon började med att läsa upp artikeln, hela artikeln. Och sen så hade hon då plockat ut vissa kommentarer som hon läste upp. Och så hade hon tagit med de som tyckte att det var mycket intressant att vi skrev om detta. Men också de som kritiserade oss. Och jag tror att hon tänkte att det skulle stötta henne i att det var många som blev upprörda över att vi skrev så här. Men det där backfirade ju för henne. Därför att de kommentarerna löd ungefär så här: alltså, den som skriver eller publicerar något sånt här är sinnessjuk. Ni borde tvångsvårdas. Och då så sa jag just när jag fick en fråga om det, så sa jag så: ja, det här visar ju att vi tål kritik, man får till och med kränka oss, för det visar ju att det är just debatten vi efterlyser. Vi censurerar inget, utan alla får komma till tals, även när de tycker att vi ska tvångsvårdas.
Ja, det där var verkligen ett drag från hennes sida som helt spelade oss i händerna, kan man säga. För att våra försvarare var ju snabba med att trycka på att, ja, men här ser vi ju att Ingrid och Maria censurerar ingenting, utan de tillåter även massa kommentarer som kritiserar dem och som till och med idiotförklarar dem. Så här har vi ju beviset för att det här handlar om att främja fri och öppen debatt. Och vi tryckte ju också mycket på att om någon hade velat komma med ett genmäle så hade vi publicerat det direkt. Om en imam hade kontaktat oss och sagt: nej, men det här stämmer inte, jag vill argumentera mot detta. Ja, för tusan, hade vi sagt. Det kör vi.
Nu hade ju det aldrig hänt eftersom...
Det hade aldrig hänt, men det...
De kan inte gå emot Koranen. Nej. Men om det hade funnits en sån, en Ahmadiyya imam...
Det är ju egentligen helt ointressant, Ingrid. Därför att det handlar om är, hade vi tillåtit?
Ja, visst. Och det är klart vi hade gjort.
Ja, visst hade vi. Du, ska vi ta och lyssna på våra... En liten bit ur våra försvarares pläderingar. Pläderingar, alltså det som man gör på allra sist under en rättegång, och det var då först åklagaren som kom med sin plädering där hon förklarade att hon tyckte att vi skulle fällas till ansvar för hets mot folkgrupp och vid fällande dom få villkorlig dom, yrkade hon på. Och sen våra försvarare då, vi ska först, ni kommer att höra det båda våra advokater direkt efter varandra, och den första som pratar är Ingrids försvarare Sargon Devasso och den andra är min försvarare Allan Studzinski.
Det har också betydelse att det är fråga om journalister som utövar så att säga sitt yrke och det förhållande att för att komma i åtnjutande av den här debatten så måste man in och besöka sajten helt enkelt. Sen kommer vi oundvikligen in på artikeln i sig. Och den lyfter tre frågor. Det ena är att den problematiserar en avreglering av apoteket. Den innehåller en stark religionskritik. Och den gör en åtskillnad mellan ett sekulärt förhållningssätt till religion eller att man är mer troende. Allt det som påstås i artikeln är ett hypotetiskt scenario, alltså vid händelse av en samhällskollaps. Och den här artikeln inte bara bjuder in till debatt, den har de facto lett till debatt. Det vill säga att artikelförfattarens oro som ska komma till uttryck genom den här publiceringen, den får diskuteras. Huruvida den grundar sig på en felaktig uppfattning eller om den har fog för sig. Och det ser vi med all önskvärd tydlighet i de här kommentarsfälten. Och det är också på det sättet att, och jag tycker att det på något sätt blir talande i det här målet, att även tillmälen som kan uppfattas kränkande i andra riktningen, det vill säga att man uppger att personer med den här åsikten måste vara psykiskt sjuka och så vidare, tillåts också i kommentarsfältet i ljuset av vad då? I ljuset av yttrandefriheten såklart.
Men det finns en dimension till som man måste ha med sig i det här målet. Maria och Ingrid är journalister. De är därmed garanter för att yttrandefrihet och fri debatt fungerar. Deras arbete blir ur yttrandefrihetssynpunkt särskilt skyddsvärt. Maria och Ingrid ger utrymme och plattform åt människor som annars inte skulle få sin röst hörd. Och det kan ju bland dessa människor finnas ogrundad oro. Om det florerar vanföreställningar så är det ju viktigt att dessa lyfts fram till offentligt påseende och offentligt bemötande. Funktionen som journalist innebär att en del åklagare betraktar Maria och Ingrid som lovligt byte. Man förstår helt enkelt inte att de inte sprider egna åsikter utan ger röst åt andra som kan finnas utanför den åsiktskorridor som annars ges utrymme och plattform. Och det är för detta arbete som åklagaren vill att de ska straffas. Men redan riksåklagarens påpekande att det bara är yttranden och den mest kränkande arten som inte skyddas av yttrandefrihet leder i detta fall till att man inte kan frigöra sig från misstanken att något åtal aldrig skulle ha väckts om personerna i sportklubben inte hade varit journalister. Uttalandet i fråga kan aldrig hur man än betraktar omständigheterna i övrigt, räknas till den mest kränkande arten. Jag påstår faktiskt att det här åtalet inte syftar till att skydda den muslimska gruppen i första hand. Den syftar till att tysta debatten. Därmed blir det faktiskt hela det fria ordet och det demokratiska samhällsskicket som i detta mål läggs i tingsrättens händer. Det är inte så att det här åtalet bara måste ogillas. Det måste ogillas med viss kraft. Tack. Mm.
Ja, där satt den kan man säga. Det var väldigt bra att din advokat sa att det här åtalet ska inte bara ogillas, det ska ogillas med viss kraft.
Mm. Och också, jag gillade också att han sa det här att man kan inte frigöra sig från misstanken att det hade aldrig blivit något åtal om inte Ingrid och Maria var journalister och att syftet är att tysta debatten.
Mm. Mm. Ja, det var väldigt, väldigt bra.
Ja.
Och alltså det kändes ju, när det var färdigt så kändes det ju att alltså, men de kan inte döma oss för detta. Det skulle vara extremt pinsamt och dåligt.
Mm.
Men då ska man ju veta att det är ju 3 stycken nämndemän och bara en juristutbildad domare. Och, men jag tyckte nog, ja, alltså min skräck var ju att vi skulle komma in och det skulle sitta 2 huckledamer bland nämndemännen.
Ja, och någon miljöpartist med otvättat hår typ.
Ja, men
nu var vi, så vitt vi kunde inhämta, så var väl åtminstone en nämndeman SD.
Mm.
De är politiskt tillsatta och det var också en nämndeman, hon som satt närmast mig, som så, åtminstone såg ut som att hon var väldigt vänligt inställd och log och tittade mycket på oss. Och, och sådär. Och sen var det en annan kvinna som såg lite mer missnöjd ut, men henne behöver vi ju inte. Så att...
Nej, precis. Men jag ska säga det att om vi då fälls mot förmodan så kommer vi ju inte att nöja oss med en sån dom, utan då ska ju den upp i hovrätten.
Mm.
Och där får vi säkert upp den. Det fick ju inte jag med min förra, som gällde det här mystiska brottet att vi inte hade en ansvarig utgivare, eller brott är det väl egentligen inte. Det var väl snarare någon slags regelbrytande. Ja, jag vet inte. Men det här kan de ju inte hindra oss. Men frågan är, tror du att hon överklagar om vi frias?
Jag vet inte, för att som sagt var, det var ju alltså inte hon som lämnade in åtalet.
Nej.
Och jag tyckte, det här kan vara min subjektiva uppfattning och önsketänkande, men jag tyckte hon verkade lite besvärad faktiskt.
Mm.
Över att behöva driva det här målet.
Hon tog inte i någonstans och hon, hennes slutanförande var ju inte så kraftfullt om man säger så.
Nej, alltså hon gjorde det hon var tvungen att göra om man säger så, men inte mer. Vi ska säga också innan vi fortsätter här att vi tackar Exakt 24 såklart för ljudklippen.
Ja.
Som vi väntar fortfarande på att deras intervju ska komma upp, men det kommer säkert vad det lider. Inge, du har ju blivit intervjuad idag.
Mm. Det ligger en länk till det här. Och så hade då Jeff Ahl gjort ett inslag i Sweb TV Nyheter som sändes i onsdags, och det finns också en länk här om ni nu har missat det.
Mm. Och så vill du bara också nämna det här med åtal har ökat med 900%, därför att jag sa ju i rätten eller sa jag det bara till advokaten just det här, nej jag sa det i rätten också va, just det här att alltså lagen har funnits länge, men att det är först nu man har, jag sa att min uppfattning är att man har börjat använda den på ett repressivt politiskt sätt som jag inte tror var avsikten från början.
Nej, jag tror inte du sa det i rätten. Jag tror inte du hade vågat mopsa dig mot...
Nej, jag mopsade mig rätt mycket när hon försökte pressa mig på... Hon försökte pressa mig bland annat på vad jag tyckte om artikeln, om jag höll med eller inte.
Mm, mm.
Varpå jag sa att det är helt ointressant vad jag tycker. Jag står för vår publicering och jag står för liksom allt det här. Men jag som redaktör behöver inte hålla med om... Jag sa inte att jag inte höll med heller.
Nej.
Men det är inte intressant. Jag tänker en dagstidning. Tänker liksom en dagstidning i Aftonbladet. Det är en format. Tror ni verkligen att chefredaktören håller med om varenda bokstav som publiceras? Nej, naturligtvis inte. Det är inte poängen med att ha en tidning.
Det är sannoliken inte meningen. Alltså, utan journalistik handlar ju... mycket, kanske mest om att skildra liksom verkligheten, skildra nyheter, men just att låta många röster komma till tals. Det har ju då mainstream-medier över hela västvärlden glömt bort.
Mm.
De använder ju nu journalistiken som ett sätt att vara aktivistiska.
Mm. Ja, jag tror att det hon var ute och fiskade efter där, det var att det här, vi publicerar sådana här artiklar bara för att det stödjer våra åsikter. Det är ett sätt att liksom så här,
ja, för att vara taskiga mot muslimer.
Ja,
alltså det var ju, för hon menar att vi hade gjort det här med uppsåt. Ja, det är klart att vi hade ett uppsåt att publicera artikeln, men hon menar att uppsåtet var att missakta muslimer. Här har vi ännu en chans att vara elaka mot muslimer.
Jag kan ta ett exempel. Tror ni att, som är aktuellt, tror ni att Aftonbladet höll med Jimmy Åkesson när han 2009 publicerade sin berömda / ökända artikel i Aftonbladet, debattartikel, där det stod att rubriken var muslimerna vårt största hot eller någonting sånt där.
Det inte stod i artikeln.
Det stod inte i artikeln, utan Han pratade om islam naturligtvis. Mm. Och de ska ju alltid dra ner det på individnivå. Men är det någon som tror att Aftonbladet höll med Jimmie Åkesson om detta? Det här var ju när mainstream media fortfarande hade lite balls kvar.
Mm.
Och så tänkte nog Aftonbladet också att de skulle sälja lösnummer på att det var så skandalöst att han skrev det här. Men det som hände var ju att jättemånga höll med Jimmie Åkesson och röstade in SD i riksdagen istället.
Mm. Och det var ju lite roligt, för häromdagen så hade ju Jimmie Åkesson skrivit på Twitter att det här faran med islamism har jag varnat för i 10 års tid. Och så skrev du ett så roligt svar.
Ja, jag skrev någonting i stil med att jag inte får upp det här nu för det var några dagar sedan. Men någonting i stil med att ja, det är ju liksom en sanning med modifikation. Det ni skrev var islam. Ni använde inte hittepå ordet islamism på den tiden. Men det är ju bra att ni har anammat AFS idéer om återvandring och upprivet medborgarskap. Det är ju trevligt.
Nej, det var bra. Nu ska vi då prata om det stulna valet. Och vi ska börja och lyssna på en lite snutt med Thomas Di Leva.
Så vem ska jag tro på när?
Den sammanfattar väl väldigt väl, tror jag, hur många människor känner. Vem ska man tro på?
Vems är vår hand nu? Ingen vet. Thomas Di Leva är en mycket intelligent person som var otroligt långt före sin tid, skulle jag säga. Jag fattar inte hur bra denna låten var 1987 när den kom.
Nej, det var bara en svängig bit ju.
Ja, men det intressanta är att den har en väldigt dyster text till en väldigt glad melodi.
Ja, så det finns precis.
Fantastisk kontrast där.
Jag inte tänkte på då, det var hur söt han var.
Ja.
Jag tyckte bara att han såg, alltså du vet det här feminina med färger och fjädrar och sånt. Det bara, men nu när jag tittar på hans ansikte, han har ett väldigt vackert och sött ansikte.
Absolut, det är lätt att förstå varför han, efter vad vi vet, är lite av en damernas man. Men jag tyckte det var så passande också, jag har haft den här låten i huvudet hela dagen.
Mm.
Man känner sig nästan som att man är på väg att bli tokig. Vem ska man tro på?
Mm.
Och så tyckte jag var lite passande, ni som tittar på videon, att den är inspelad i New York 1987, regissör Måns Herngren för övrigt.
Mm.
Så att vi får väl se, ni som tittar på Twitter, eller på Twitter, nu är jag helt snorig, ni som tittar på YouTube det, och tänker, va, här var ingen video, det kan hända att vi måste klippa bort den. Yeah. Det är bara 30 sekunder så vi bör få ha med den av citaträtts under citaträtten, men man vet aldrig, skivbolagen tenderar att vara ganska crazy ibland, men vi ville med detta bara förmedla den känsla Ingrid och jag har haft hela dagen, att man hela världen kokar av rykten. Vad ska hända nu? Allting står på ända, det här gick inte alls som vi hade tänkt oss. Eller gjorde det? Vilken ända ska vi börja med? Ska vi börja i den änden att Trump, som har varit ganska osynlig nu ett par dagar, trots allt gick ut och höll ett litet tal i natt, eller?
Det ska vi göra, men innan vi tittar på klippet så vill jag säga att vi kommer att komma till det här med att han kanske har en plan för allt detta. Och då vill jag bara säga att Steve, varför kan jag aldrig komma ihåg vad heter efternamn?
Pechinik.
Ja, han brukar vara med hos Alex Jones i alla fall. När han fick frågan om det här så sa han, så skrattade han, så att ja, jag hörde att Alex Jones, för det var inte Alex som intervjuade honom, att han var helt upprörd. Var är Trump och varför visar han sig inte? Alla stora krigsherrar vet att inför ett avgörande slag så drar man sig tillbaka och låter motståndaren göra alla sina misstag innan man går in för the killing.
Mm.
Så det kan finnas en anledning till att vi inte har, det är väl så länge har vi väl aldrig varit utan att höra från Trump, det var nästan 2 dygn.
Han har ju twittrat dock alltså.
Det har han, ja. Absolut har han det. Och det här han pratar mycket om fusket här, men jag valde ett litet klipp där han egentligen pratar om hur bra det har gått för dem och vad som numera är skillnaden mellan republikaner och demokrater.
We kept the Senate despite having twice as many seats to defend as Democrats, and in a really much more competitive states, we did a fantastic job with the Senate. I think we're very proud of what's happened there. We had many more seats to defend. They spent almost $200 million on Senate races in South Carolina and Kentucky alone, two races, and hundreds of millions of dollars overall against us. At the national level, our opponents' major donors were Wall Street bankers and special interests. Our major donors were police officers, farmers, everyday citizens. Yet for the first time ever, we lost zero races in the House. I was talking to Kevin McCarthy today. He said he couldn't believe it. Zero races. Very unusual thing. Zero. And actually won many new seats with, I think, many more on the way. This was also the year of the Republican woman. More Republican women were elected to Congress than ever before. That's a great achievement. I won the largest share of non-white voters of any Republican in 60 years, including historic numbers of Latino, African-American, Asian-American, and Native American voters, the largest ever in our history. We grew our party by 4 million voters, the greatest turnout in Republican Party history. Democrats are the party of the big donors, the big media, the big tech, it seems, and Republicans have become the party of the American worker, and that's what's happened. And we're also, I believe, the party of inclusion. As everyone now recognizes, media polling was election interference in the truest sense of that word by powerful special interests. These really phony polls, I have to call them phony polls, fake polls, were designed to keep our voters at home, create the illusion of momentum for Mr. Biden and diminish Republicans' ability to raise funds. They were what's called suppression polls. Everyone knows that now.
Ser det ut som en bruten man, Maria, eller en arg och bitter, usel förlorare?
Nej, men han ser osedvanligt sammanbiten och lugn ut. Alltså han gör inga... jag vet inte om jag någonsin har sett honom så dämpad, om vi säger så.
Mm. Ja, men det som jag också tyckte var så intressant här, det är ju att han konstaterar att vänster har blivit höger och höger har blivit vänster när det kommer till vem man företräder. Alltså demokraterna räknas ju som ett sosseparti light, och de är vänster och de har haft minoriteter som har röstat på dem, och de har ju drag av nästan till kommunism nu, fast de säger ju det inte. Och republikanerna har varit höger och de vill bara stå upp för företagare och för rika människor. Det här har svängt fullständigt. De som stöttar demokraterna är Wall Street. Det är de stora finansbolagen. Det är de stora medierna. Det är sociala medieplattformarna. Medan vanliga arbetare, kvinnor, minoriteter röstar på republikanerna.
Jag såg någon analys, vi har ju sett miljarder klipp här nu, så det bara snurrar i huvudet, jag kommer tyvärr inte ihåg vem som sa det, men vederbörande påtalade i alla fall just precis det här, att det har blivit så nu att republikanerna har blivit partiet för de hårt arbetande människorna av alla samhällsklasser. Alltså, precis som Trump säger här, det är afroamerikaner, latinos, det är alla möjliga människor som jobbar hårt, gillar honom och republikanerna. Medan jag chattade ju med en amerikansk kompis då på valkvällen och, som röstade på Trump, och han sa att problemet är att väldigt många unga människor och även andra gillar den här, de förstår inte vad socialism är.
Nej.
De är helt clueless, skrev han, och de, they just want free stuff. Alltså gratis grejer. De vill ha saker gratis. De tror att det är Alltså de tror att det är gratis, precis som svenska vänstermänniskor tror att sjukvården är gratis i Sverige till exempel. Ja. Vilket ju är helt vansinnigt. Jag vet att jag har haft såna diskussioner med folk på Twitter bland annat om att jag tror att sjukvården i Sverige är dyrare än vad den är i USA att hålla igång genom skattemedel.
Ja.
Men de kan inte göra den uträkningen riktigt uppenbarligen. Så att det har blivit så skiljande. Och det såg vi ju nu att det var ju därför Trump vann Florida så stort. Det var ju, hade han ju inte kunnat göra utan, jag tror det finns två anledningar. Dels är det här med då hårt arbetande människor, men också att de här i många kubanerna som bor, eller exilkubanerna som bor i Florida, de vet vad socialism är. De hatar det och de vill inte få djur och jävlar att USA ska gå i den riktningen. Nej. Så därför stöttar de Trump.
Men jag såg i ett av alla klipp som jag nu inte heller kommer ihåg, men där man sa att jo, liksom kubanerna i Florida. Men i Texas, alldeles på gränsen till Mexiko, där finns något county där det är liksom bor 70% mexikanare. De röstade också på Trump. Typ 70% fick han där. Så då är det ju inte det här med de kan socialismen.
Nej, men de kanske jobbar som galningar.
Det var nog tacker faktiskt. Ja. Jo, det var tacker som intervjuade någon latinamerikan som var företrädare för någon organisation som heter American Greatness eller någonting sånt. Och så visade han först, ja, varför gör de det? Alltså demokraterna säger att han är rasist och han hatar framför allt mexikaner. Han ska bygga en mur och han har sagt att de är våldtäktsmän. Är de dumma i huvudet? Varför röstar de på honom? Och så visar han ett klipp med någon latinokvinna som säger så här, well, you know, many minorities hate themselves. Alltså att de hatar sig själva. Snacka om rasism. Men den här latinamerikanen som han intervjuade sa så här, jag tror att detta beror väldigt mycket på Black Lives Matter-upploppen. Latinamerikanerna blev inte glada över att se sina städer och sin egendom förstörd av de här vänsteraktivisterna.
Så kan det mycket väl vara. Men det som var så himla jobbigt med det här samtalet som jag hade med min amerikanska kompis, det var ju också att han skrev att de mainstream media här är inte kloka, och framförallt CNN, de bara matar ut skräckpropaganda för att jaga upp folk. Han var ganska inte pessimistisk, men han skrev redan alltså långt innan rösträkningen hade börjat att det här kommer att bli klart ikväll. It's a shit show, skrev han. Så jag tror att han tog höjd också för valfusk och annat. Och han menade på att de satsar bara på att skrämma upp folk. Och de förmedlar ju inte några av de här nyheterna som alla vi som lever inom allt mediesfären och tar del av allt media vet om. Det här med Bidens korruptionsskandal och så vidare. Alltså, the average Joe Schmo har aldrig hört talas om det. Möjligtvis har de hört någonting om att Hunter Biden har du vet, haft sex med prostituerade och att han är knarkare liksom. Men hela den här korruptionsgrejen, de har lyckats kväva bort det alltså.
Ja.
Och det gjorde mig så ledsen och så trött, Inge, för jag bara känner så här, så länge vi har mainstream media och big tech fientligt inställda, jag vet inte hur vi ska kunna nå fram till gemene man då alltså.
Det är det vi får se om det nu är så att Trump har en fantastisk plan som han snart kommer att sätta i verket. Men precis som du säger det här med mainstream-medierna, när då Trump i natt svensk tid höll den här presskonferensen och där han sen då började berätta om hur mycket valfusk som rapporteras in, så bröts sändningen av flera av de stora tv-bolagen. De bara, nej så här får inte han säga. Detta är samma människor som i 3-4 års tid har jagat livet ur Donald Trump för det här Russia collusion lite på ett. Och att han hade fuskat sig till valsegern på olika sätt med Putins hjälp. Nu får inte den sittande presidenten ens tala om att han anser att det har varit valfusk.
Helt galet, och i princip varenda tweet som Trump har skickat ut sen valnatten har Twitter flaggat Jag lägger en bild här för er som tittar på videon, varför går det, på en tweet då, som inte gick att dela. Så är det med de flesta av hans tweets. Varför går inte detta att dela? Vi försöker förhindra tweets som denna, som i övrigt bryter mot Twitters regler, når fler människor. Vi har därför inaktiverat de flesta sätt att göra något med den. Om du vill prata om den kan du fortfarande retweeta den med en kommentar. Ja, det kan man då. Man kan ju alltid ta skärmdumpar förvisso. Men hur ser detta ut, Inger? Det ser inte så himla snyggt ut att en sittande amerikansk president inte får skriva på Twitter.
Nej, men alltså det är helt vansinnigt. Det är så upp och nervända världen och det är så, går så emot allt vad journalistik heter. Och jag såg, det kan vara tack och det också, som pratade om när förra gången ett val blev så här jämnt och det blev en massa tjafs. Det var ju 2000 mellan Al Gore och George W. Bush.
Ja.
Och då var det helt annat och diskuterades ju det överallt. Oj, här kommer det anklagas om valfusk och här var det det och här har det blivit något konstigt och så. Nu 20 år senare, nej, när Trump pekar på valfusk, då, nej, han får inte ens säga det. TV-sändningar bryts.
De sitter och säger alltså, det finns ingenting, det finns inga uppgifter som pekar på valfusk. Och vi ska strax se lite saker som pekar i den riktningen. Men vi ska kolla ett klipp med Tucker först. Mm. Apropå det här att demokraterna uppenbarligen är emot en recount och de är också emot observatörer.
Some of the ones that you mentioned, why was voting stopped in 5 or 6 states? I think it was actually 5 states and 6 cities for 4 hours. You know, why are ballots showing up? I mean, mail-in voting, it has a lot of problems. Some obvious ones, you send ballots out to everyone. You never know who actually receives the ballot. And when they come back, you could be sending them to people who have died without knowing it. You could be sending them to people who have moved from the state. So that already has a problem, but there should be one advantage, right? If these things are mailed in, presumably, some of them will come in late, but wouldn't most of them be coming in months or weeks ahead of time? So why are we finding big tranches of ballots hours and in some cases even more days after the polls have closed? That shouldn't mail-in ballots already be there somewhere ready to be counted? And your point is exactly the right one. These are questions. They deserve investigations and answers, transparent answers. And when all we get back is, shut up, you're a conspiracy theorist, you're right, attacking the integrity of our democracy, that doesn't give anybody confidence in the integrity of the system. It makes you suspect that something fishy is going on.
Well, I mean, I would say that censorship and silencing legitimate questions is itself an effort to undermine the legitimacy of our democracy. Who's undermining the democracy? Right. Who's destroying the public's faith in the system? It's not us.
No, definitely not. And look, I would say this, if I think the person, ironically, one of the people who will be harmed by this, if this continues and this plays out the way it's looking right now, will be Joe Biden, to be perfectly honest. If I were Joe Biden and I were convinced I won and I won, comfortably or at least handily in a number of states, and an accurate count would show that, I would be saying to everyone in my party, everyone in my campaign, I would be saying this to all the state elected officials and non-elected officials who are in charge of vote counting, be transparent, be open. Let both sides examine this process and see what's going on, because I want the American people, the whole American electorate, including Donald Trump's 67 million voters, I want them all to be convinced that this was fair and that I won legitimately so that I can govern with the full confidence of the American people in the system. That's what I would want if I were Joe Biden.
Well, because you care about having the confidence of the American people, because you believe in democracy. But people who believe in ruling by force don't really care what voters think, because they're going to make them obey regardless. And that's maybe the difference between you and them.
And it suggests...
go ahead, please finish.
Yeah. No, it suggests that they must not have total confidence that if there were a completely fair count and if all of these questions were addressed and the anomalies addressed, they must be worried that they wouldn't win. Otherwise, they would be throwing open the books and saying, the president mentioned this and others have mentioned it. There are places where votes are being counted where they've literally taped paper in the windows so that people can't look inside. People who think they won, that want a fair accounting, they wouldn't do that.
Yeah, precis so. Om man nu är helt övertygad om att man har vunnit på ett rättvist sätt att det inte finns något valfusk, att alla valsedlar är äkta, att inga döda människor har kunnat rösta och så vidare och så vidare. Om man bryr sig om demokratin och om man bryr sig om hela det amerikanska folket, även de som inte har röstat på Biden, så borde Biden säga, vi granskar allt. Mm. Självklart ska det räknas om. Här ska inte råda någon tvekan om att det har gått rätt till. Hur kan det komma sig att han inte säger så?
Det de säger, Biden, Harris, det är count every vote. Mm. Och då ska man, och det låter ju bra.
Yeah.
Det är bara det, vad betyder det? De menar alltså att vi även ska räkna illegitima röster.
Mm. Det är många som har tolkat det så, för de har sagt flera gånger varje röst ska räknas. Medan republikanerna säger varje röst som
giltig.
Giltig röst ska räknas in.
Ja, och precis som framgår här i Tuckers inslag. Vad finns det för anledning att inte tillåta observatörer och omräkning om man har rent mjöl i påsen? Jag kan inte säga att det skulle göra någon skada. Varför är de så våldsamt emot det och har liksom obstruerat det på alla sätt? Och varför har vi haft ett rösträkningsstopp i flera viktiga delstater, nyckelstater i 3 dagar? Där rösträkningen helt har avstannat. Mm. Alltså, när Trump sa stop the vote så menade väl han på att man skulle inte räkna alltså röster som hade kommit in för sent. Mm. Så efter deadline. Och han var ju också av den uppfattningen att vi ska inte börja räkna igen i vissa stater förrän vi har fått in observatörer där på plats.
Mm. Precis.
Men det var de inte intresserade av. Och vi ska se ett litet klipp här. Som jag har gjort av 2 olika, båda är från Michigan. Det första är av en rösträknare som gör någonting väldigt konstigt, och det andra är från en kvinna som menar på i Detroit, som menar på att hon har varit vittne, eller hon har åtminstone pratat med en massa förstahandsvittnen till en uppenbart skum incident.
So something that's very interesting that happened here in Detroit is, I just talked to a guy that's been here all night. They were ready to shut down the precinct. They had counted all the ballots. Everything was good. Everything went smoothly. And then it was at about 4 a.m. that 3 vehicles arrived, a van, a Chrysler 300 and a Ferrari with 130,000 plus ballots. He said he was astonished as they started counting the ballots. He was astonished that every single ballot, like literally 100% of that 130,000 ballots was were all Biden ballots that hadn't been delivered to the precinct before. The cutoff time for this precinct. So obviously there's, that's just a big irregularity, something that points to large-scale voter fraud, and it literally it's being contested by the President of the United States in a lawsuit right now. For the state of Michigan, we literally have people that watched it happen. I talk to people that are here, they're like, what? 130,000 ballots that haven't been verified.
Yeah.
Mm. Ja, för er som tittar på videon så kommer jag lägga ett par grafer här nu när vi pratar om den här incidenten som den här kvinnan pratar om. När det plötsligt dyker upp 130 000 poströster i ett svep och alla 100% är för Biden. Det ligger en graf här. Man kan säga att den går 90 grader rakt upp. Mm. Biden, bara Biden. Så. Och jag har också en bild här där man kan se i siffror och procent liksom, att medan Trump stod helt still så fick Biden in, ja vad blir det? Ja, det blev 138 000 röster på ett bräde. Och människor som kan det här med matematik, statistik och liknande menar på att det här är fullständigt, det är helt omöjligt. Det är matematiskt omöjligt.
Det är klart att det är. Och det är ju inte så att de har räknats någon annanstans så att man har separerat. Utan det här är ju valsedlar som ingen ska veta vad som finns i dem. Och levereras in. Och kom ihåg också att Trump ledde ganska stort i Michigan. Mm. Helt plötsligt så slutar de räkna och då kommer de här bilarna in och sen börjar de räkna igen. Mitt i natten, klockan 4 på morgonen, kommer det 3 bilar med stora säckar med 138 000 röster och alla är på Biden. Alltså det går inte. Det finns bara en förklaring till detta och det är att de har suttit, alltså man har tänkt, om vi inte behöver dem så behöver vi inte skicka in dem, utan om Biden vinner så ja, då är det bra. Men när de såg att Trump var på väg att vinna Michigan, vilket vi har pratat om innan, det är klart han skulle vinna Michigan, han har gjort mer för Michigan än någon annan president i historien. Mm. Då kör de in de här rösterna och alla bara låtsas som att det här är helt normalt.
Förklara Ingrid för alla svenskar som är förvirrade över liksom det här begreppet poströster. På svenska så leder ju det tanken lite fel.
Ja, det gör det, därför att i Sverige så är det ju så. Alltså vi har ju folkbokföring, vi har personnummer som gör att man vet exakt vilka människor som är röstberättigade. Och alla får ett röstkort hem och då går man till lokalen, legitimerar sig, stoppar i sin valsedel och lämnar den och bockas av i röstlängden. Det gör man även när man poströstar. Det är bara, alltså, poströstning här betyder bara att du kan göra det i förväg. Det heter inte ens poströstning, det heter förtidsröstning. Mm. Men du går också till förutbestämda lokaler där det sitter med. Det går till på exakt samma sätt.
Mm. Men, fast du röstar någon annanstans än i röstlokalen eller vallokalen. Ja.
Ja, eller det
man kan är också rösta
en vallokal, men det finns inte så många som det finns på valdagen. Men det här systemet som de har, som har varit, alltså det har ju aldrig varit så stort som nu, vilket demokraterna, de demokratiska delstaterna drev igenom just på grund av coronaviruset. Folk vågar inte gå till lokalerna. Det är en händelse som ser ut som en tanke att den här pandemin kom så lägligt. Och då bara skickar man ut, alltså man har ju någon slags register på folk som man bara skickar ut valsedlar och sen bara postar de det utan att legitimera sig. Och de kan ju skicka in 100 sådana röster om de får tag på 100 valsedlar.
Mm. Det har öppnat upp för ett fusk utan lika och då ska man komma ihåg att fusk har förekommit tidigare, dokumenterat fusk i amerikanska val. Det är inget nytt alltså. Nej. Och det har ju med det här att göra att de är sådana motståndare till överstatlighet som de tycker, kontrollsystem och sådär. Det blir ju en sund inställning i grund och botten, men det är ganska opraktiskt när det gäller sådana här saker som val och liknande. De har inte personnummer som vi har i Sverige. Du har visserligen ett social security number och så vidare, men det finns liksom helt andra möjligheter till identitetsförfalskning och liknande än vad vi har i Sverige. Men jag tänkte vi skulle se ett litet klipp med justitieminister Bill Barr där han pratar om det här just med mail-in ballots, som vi väljer att kalla det för, inte förvirrade med svenska poströster.
Får jag också säga då att den här intervjun gjordes i september och han försöker förklara för en CNN-reporter.
Och de är Wolf Blitzer.
Är ju av en särskild sort. Och försöker förklara varför det här kan leda till massivt valfusk.
The bipartisan commission chaired by Jimmy Carter and James Baker said back in 2009 that mail-in voting is fraught with the risk of fraud and coercion.
But since then,
let me talk. In the newspapers, in networks, academic studies saying it is open to fraud and coercion. The only time the narrative changed is after this administration came in. Elections that have been held with mail have found substantial fraud and coercion.
As far as widespread fraud, we haven't seen that since...
We haven't had the kind of widespread use of mail-in ballots that's being proposed. We've had absentee ballots from people who request them from a specific address. Now what we're talking about is mailing them to everyone on the voter list when everyone knows those voter lists are inaccurate. People trying to change the rules to this methodology, which as a matter of logic is very open to fraud and coercion, is reckless and dangerous. And the people are playing with fire.
De leker med elden, sa Bill Barr redan i september, Ingrid. Och ja, han pratar också om absentee ballots, vilket är det vi tänker på när vi pratar om poströster eller förtidsröster. Mm. Alltså, och funkar på ett annat sätt. Men just det här med mail-in voting är uppriktigt sagt helt vansinnigt. Alltså, jag förstår inte. Och ni har säkert sett bilder på när de kommer med stora, liksom några nissar, ingen vet vem fasen de är, kommer med stora säckar.
Ja, det är något som kallas för ballot harvesting. Alltså att man skördar valsedlar. Alltså vem som helst, något ombud kan åka ut på ett vårdboende eller någonting och säga, oh, nu ska jag samla in. Och det har vi också sett en massa filmer på, just sådana som jobbar för demokraterna och får betalt. Ju fler demokratiska röster, så de går in och coerce, som han säger här, att man påverkar folk att rösta på ett visst sätt. Och sen får de betalt för varenda Joe Biden-röst de lämnar in. Mm. Och ska vi gå över nu på det här om det här faktiskt är en plan?
Det kan vi göra om vi ska hinna med allt. Vi kan bara säga att det tycks vara så att alltså det här röstfusket som vi är väl ganska säkra på har försiggått. Det har skett via bland annat att att döda människor har röstat. Mm. Det vill säga att folk har kapat deras identitet, kan man säga då. Och även att man har stulit folks ballots, folks röstsedlar. Mm. Vi såg en tant i Nevada som bodde på ett vårdboende som vittnade om det. Både hon och hennes rumskamrat hade blivit av med sina... Hon skulle gå och rösta och då... Nej, men du har ju redan röstat. Då hade någon annan förtidsröstat i hennes namn. Mm. Och också, jag vill bara sammanfatta liksom hur fusket har gått till. Och också, som ni såg på det här lilla klippet, att uppenbarligen många valarbetare har ägnat sig åt utbrett fusk, alltså suttit och fyllt i och strykit över och både ogiltigförklarat och kastat och allt möjligt, gjort konstiga saker.
Ja, bland annat så var det någon som berättade om att när hon kom till den här vallokalen så hade de gett henne en märkpenna. Mm. Och det enda man får använda är kulspetspenna när du skriver under. Och så att det kan också vara ett sätt. Jag tror de har haft hundratals olika sätt att fuska. Lite här, lite där. Det stora är ju det här med de här säckarna. Där kom nästan 140 000 röster där alla var på Joe Biden. Och det var bara i Michigan. Det kan ha hänt. Det har nog hänt på fler ställen, fast vi har inte fått de rapporterna. Därför att alla de delstater som Trump såg ut att vinna under valnatten, där man plötsligt slutade räkna, där har ju nu Joe Biden gått om i nästan alla. Mm. Och han är väl snart har han väl passerat 270, som då ska göra honom till president. Eller?
Ja, och vi ska då lägga in en brasklapp här, att det vi ska prata om nu, det är obekräftade teorier. Ingrid tycker att de är oerhört spännande, och det är väl visserligen jag också, men jag ställer mig väl något mer skeptisk till om det här kan stämma eller inte. Men ska vi se Steve Pichenik, kan han heta så? Tänk att vi har så svårt att uttala hans namn.
Ja, alltså jag vill alltid säga Pichinski, men det är inte
Nej,
men får jag bara först säga så här, att det verkar ju helt otroligt att geniet Donald Trump skulle ha låtit sig luras in i den här fällan. Och liksom, alltså det är så mycket som tyder på att han har haft en plan med det här. Och bara en sån sak som att han inte skulle ha liksom alltså förstått hur de skulle, att han bara skulle säga, jag har varnat för fusket, men nu har de liksom gjort det ändå och nu måste jag avgå.
Man vill ju inte tro att det är så, men okej, vi ska se ett litet kort klipp här med Steve Pichenik.
This is really a sting operation. Contrary to what everybody else said, Trump knew this was happening. Eric knew this was happening and warned the public. I knew this was happening. However, I could not say anything about it. What happened was we marked, watermarked every ballot with what's called the QFS blockchain encryption code. In other words, we know pretty well where every ballot is, where it went, and who has it. So this is not a stolen election. On the contrary, we reversed the entire game of war along the lines of Sun Tzu, The Art of War. And Trump was brilliant and still is brilliant at it. The reason he hasn't been seen, and Alex correctly said, oh, I haven't seen him in several days. Well, in the art of the war, you pull back, allow your enemy to make all the mistakes that they are making, manipulate the situation, expose them, and then come in for the final killing. And that's what's happening now. None of this was unexpected. All of this was expected. All of this is part of the sting operation we're running.
Sting alltså, operation.
Ingrid. Ja, en hemlig operation kan man väl säga för att uttrycka det kort. Han säger ju att allt detta är planerat av Trump. Alltså det är inte han som har fuskat, men han har ju räknat ut hur de skulle fuska. Så han har, och då är vi tillbaka till det här show, don't tell. Du måste visa människor. Du kan inte bara säga, de kommer och valfuska och så, oj då, är, då röstar jag på dig istället. Nej, det är inte så människor fungerar. Du måste visa, du måste dra ner byxorna på dem som fuskar och göra det väldigt, väldigt tydligt. Och så att han, Steve menar ju på att liksom Trump har räknat ut allt detta. Han har sen dragit sig tillbaka och bara väntat på att de ska avslöja sig själva. Och sen när de har proklamerat Joe Biden som president, då kommer bevisen. Och han påstår ju då att det de har gjort är att de har tryckt in någon slags vattenstämpel i valsedlarna. Och då ska man kunna se vilka som är äkta valsedlar och vilka som eventuellt är tryckta i Kina. Och så, ja men funkar det verkligen? Och så var det någon som sa till mig, mina fåglar sa att de trycks inte, utan de printas ut, de här valsedlarna. För att alltså, man kan ju inte ha liksom ett enda tryckeri för hela landet. Men då visade det sig, du hittade ju en artikel som förklarar vad det här med blockchain är för någonting. Kan du enkelt förklara det?
Enkelt förklarat, jag ber om ursäkt nu om jag inte är liksom 100% technördig här, men man kan väl säga att det är som en slags digital identitets, digital spårningsmarkör. Alltså istället för att göra som man gjorde från början, så om jag förstår det hela rätt, så utvecklades det bland annat för spedition och alltså den typen av, när man skickar varor mellan olika ställen, istället för att var och en ska liksom kvittera, åh nu har jag tagit emot här, och så kommer nästa person, ja nu har jag tagit emot här, så finns all den informationen redan i det här digitala ID-märkningen liksom.
Så alltså, att varje person kan veta var den här, det här paketet finns någonstans.
Ja.
Och då kan man tydligen lägga in, som han säger, någon slags krypterad kod. Och sen hur det då ska kunna visa vilka som har varit döda när de har röstat, det kan det ju inte användas.
Ja, det är ju det som...
Ja, men vi tror ju att, att de har fuskat på många sätt. Och till exempel så har ju Trump varnat för att man kunde trycka upp valsedlar i Kina. Och har man gjort det, till exempel de som kom i 140 000 där på natten, för att man kan liksom inte printa ut alla dem, det blir för jobbigt, men då kanske man ringer kineserna och säger, kan ni skicka så här så valsedlarna ut, och så fotograferar de av så gör de det, och då har de inte den krypterade koden i sig.
Oj, håller på att riva studion nu, Inger?
Ja, jag viftar för mycket med armarna.
Nej, men jag bara tänker så här, problemet är ju, och det här med att printa ut valsedlar fattar jag inte heller riktigt vad fåglarna menar, men okej, vi skiter i det. Vi säger så här, om du kan ju ha en äkta valsedel som fylls i av fel person.
Mm.
Och då hjälper det ju inte att valsedeln är äkta.
Nej, men som jag sa, det finns många olika fusksätt här. Så att det här är en sån grej. Och den är så spännande därför att den är så liksom, ingen har vetat om detta och Trump har planerat allt det. Men som sagt, vi vet inte. Men jag lyssnade ju på X22-report för första gången på flera veckor. Eftersom de kastades ut från YouTube så har jag liksom glömt bort det. Men idag lyssnade jag. Och han menar, han som gör de här programmen, att det är inte bara det här med vattenstämplade valsting-operation. Som Trump har gjort under de här 4 åren som skulle leda fram till detta. När han ska krossa globalisterna en gång för alla. Det är en hel kedja av saker som har att göra med det här att han fick in Federal Reserve, Riksbanken, under finansdepartementet var det väl. Och en massa andra grejer som kommer att stoppa World Economic Forums. Alltså det här med att de skulle ha global reset, att hela världen skulle förändras efter den här pandemin. Han kommer, säger X22-report, allt detta har han nu lagt in saker som gör att de kommer inte lyckas, inte när det gäller USA i alla fall. För USAs ekonomi kommer att fortsätta blomstra medan däremot Asien och Europa är på efterkälken och tänka, åh, vad är det här? Och så kommer alla att förstå vad globalisternas ondskefulla planer går ut på.
Ja, jag hoppas att Steve Pichenik, som för övrigt är, glömde vi kanske nämna, han är före detta CIA.
Mm.
Och X22 har rätt och alla som tror på det här med vattenstämplar och blockchain och allt vad nu är. Det hade varit fantastiskt skönt som man liksom kunde lösa det på så vis. Men jag förhåller mig väl något skeptisk till hela den teorin. Men det vi absolut kan räkna med, det är ju att det här kommer att dras inför domstol och det, som sagt var, det hände ju så sent som det hände 2000 och då var det ingen som tyckte det var konstigt att liksom
att högsta domstolen skulle avgöra det.
Nej, och att alltså, man tyckte väl kanske att det var stökigt och jobbigt, men att liksom det är ju den gången saker för ha om det finns tveksamhet, och det fanns det då. Och då ska man komma ihåg att den staten, det, om jag minns det hela rätt i alla fall, det handlade om då var bara Florida.
Mm. Mm.
Och det var några 100 röster som skilde Gore och Bush där.
Mm.
Och det var då det tipping point. Så det var ju en mycket, mycket mindre, ett mycket mindre problem och en mycket mindre skala än allt det här vi har hört nu. Men ja, vi får väl se hur de kommande dagarna utspelar sig. Min förutsägelse är ju att Biden kommer att utropa sig till vinnare precis i vilket ögonblick som helst. I talande stund så skiljer det, alltså alla de här staterna som de stoppade räkningen i var stater som Trump ledde i.
Ja. Yeah.
Och just nu så ser det ut som att alltså, nu leder Biden 0,1% i Pennsylvania. Han leder med, nu ska vi säga, nu, vad blir det? Ja, någon procent i Nevada. Och det står 49,4 mot 49,4 i Georgia. Och där handlar det om några 100 röster som skiljer, eller någon tusenlapp. Och de har stått på 99% ända sedan igår kväll. Och en dag har de fortsatt räkna och jag fattar inte hur det går till liksom. Alltså 1% borde ju vara ett antal 100 000 som de ändå trots allt har betat av här. Så det är mycket som är konstigt. Och visst, alltså man får ta in allt det här att de olika delstaterna räknar på olika sätt, alltså de i olika ordning om man säger så. En del räknar de här poströsterna först, en del räknar storstäderna först och landsbygden sen, och en del gör tvärtom och sådär. Så är det, men det är så mycket som är konstigt i detta, så att åtminstone utan att vara det minsta foliehattis så måste ju det här utredas ordentligt. Det är för mycket som är konstigt helt enkelt.
Och det var ju också därför demokraterna blev så rasande, för att Trump fick igenom Ruth Bader Ginsburgs ersättare Amy Coney Barrett. Därför att deras plan, det säger också X-22, de höll Ruth Bader Ginsburg vid liv. Hon fick inte dö, tanten, och till sist så gick det inte längre. Och då fick Trump sin chans. Därför att det, alltså de hade räknat med att, att allt deras fuskande riskerade att hamna i högsta domstolen. Och om det då var en sån kraftfull majoritet för folk som faktiskt tror på den amerikanska konstitutionen, domare av, av de nio, så skulle de kanske misslyckas. Och det var därför det var så arga, för att Ruth dog och för att Amy kom in.
Ja du Ingrid, nu är det väldigt, väldigt hög tid att knyta upp säckar här.
Ja, vi ber om ursäkt att vi har dragit över, men vi tänkte att ni nu faktiskt var åtminstone nästan lika intresserade av detta drama i USA som vi är, så att därför tog vi oss friheten. Men nu får det vara slut, och då vill vi önska er en väldigt trevlig helg, och vi kommer att höras igen på måndag. Och tycker ni att det här var roligt och intressant och spännande och så, så får ni ju väldigt gärna stötta oss med en slant. Och då går ni in på ingridomaria.se och swishar, skickar på bankgiro eller använder donorboxen.
Gör så, kära vänner, ta hand om varandra nu i helgen, så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigne er!
Ja, därför tog du min slutord. Nu säger jag så här: glöm inte att be. Ni ska som vanligt be för Sverige. Ni får gärna be för mig och Maria. Vi behöver allt skydd vi kan få. Men be för president Donald Trump och det amerikanska folket. Så mycket av vår värld står och faller med att rätt person får fortsätta vara president.
Halleluja, Ingrid.
Ja.
Nu tar vi helg.
Det gör vi. Hej då.